Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Rätta mig om jag fel, Åsa, men visst har det låtit en hel del så här de senaste månaderna. Citat, ekonomin går inte så bra, slutcitat.
Du har inte fel, det har låtit väldigt mycket så.
Här är till exempel Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken.
Älskar henne.
Här är hon på en presskonferens när hon pratar om hur illa allting är och hur illa allting kommer att bli.
The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. It will have a significant impact on economy.
Folk slutar bygga grejer, det är inte bra för ekonomin. Det här är inte nyheter.
Nej, det är inte nyheter. Men om vi tar liksom det allra första hon säger, alltså att viruset är en chock för möjligheten till tillväxt i världen.
Det låter mörkt.
När liksom det här viruset började rulla in och när det hade pågått ett tag och vi hade börjat liksom börja göra avsnitt om det och sånt där och staten började trycka miljarder och miljarder och miljarder och miljarder för att inte, jag vet inte, alla företag skulle gå i konkurs exakt den dagen, då så hade jag också lite av en personlig kris som var att jag vågade inte öppna min börsapp för att se hur mycket jag hade förlorat.
Skygglapparna var på.
De var verkligen på. För jag tänkte så här, man hörde Christine Lagarde, hon sa att det här är en chock för möjligheten till tillväxt. Företag är ju typ tillväxt och inte minst då börsbolag.
Så då tänkte du, de här bolagen borde vara värda väldigt mycket mindre plötsligt?
Det tänkte jag. Och jag tror att det var ganska många som tänkte så att så här, shit, nu är mitt sparande officiellt kört. Alltså jag liksom, en grej som det innebär att vara ekonomijournalist, även om man inte kan någonting om börsen, det är att olika kompisar hör av sig till en och frågar om börstips.
Det händer inte mig, varför händer inte det med mig?
Det händer mig i alla fall. En av de här kompisarna typ skickar en bild på sitt så här börskonto och säger, måste jag sälja allting nu för att jag har råd att köpa en lägenhet om 10 år?
Och då sa du, ja, dirr.
Då sa jag vet inte.
Men man hörde ju ganska mycket om börsnedgångar i början.
Ja, precis. Men sen då, efter några veckor, så tog jag ändå till slut mod till mig och vågade äntligen gå in på appen.
Da-da-da-da.
Jag slår in mitt bank-ID.
Da-da-da-da.
Och möts av en helt okej syn.
Va?
Alltså det var inte bra, det hade inte gått upp direkt av coronaviruset. Men det hade liksom inte heller totalkraschat. Alltså allting som pågick i världen sa att enda rimliga skulle vara att jag skulle mötas av helt tomma konton. Alltså världen står ju i brand. Men istället möts jag av, alltså kanske inte fulla, men ändå nästan fulla konton.
Grattis, frågetecken.
Ja, tack, frågetecken, tecken. Men också, va? Alltså jag trodde vi befann oss mitt i en historisk ekonomisk kris. Och så har vi då plötsligt börserna, de här liksom centralinstitutionerna i världsekonomi, de här indexerna som används i ett århundrade för att få en indikation på hur bra det egentligen går för våra företag. Och de verkar oberörda. Alltså hur är det möjligt?
Det är så konstigt. Så hur är det möjligt?
Ja, hur är det möjligt efter det här? Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Okej, bara innan ni börjar mejla mig om att börsen visst gick ner jättemycket där i början. Ja, den gick ner rätt mycket i början. 25-30% någonting alldeles i början. Men sen så kom den så kallad studs. Alltså den återhämtade sig rätt bra. Ganska direkt också.
Så det var panik, sen slutade folk ha panik och då gick det upp igen.
Precis, och det här är liksom ingenting som vi hittar på, utan det här säger liksom också Carl-Henrik Söderberg.
Alltså det har ju hänt så otroligt mycket.
Han är chefredaktör och analytiker på Aktiespararna.
Om man bara ska tänka liksom börshumör, så har det ju varit fullständig panik och riskavision till att helt plötsligt nu så tycker jag att de flesta verkar tycka att det känns helt okej. Okay. Och börsen har kommit tillbaka 30% på ganska kort tid.
Och jag frågade då Carl-Henrik, ursäkta, vad fan är det som pågår? Hur kan det här vara möjligt? Och han menar liksom att det första man måste förstå för att fatta vad det som pågår just nu, det är vad liksom börsen är. Vad är det för index? Vad är det den liksom ska indikera?
Ja, vad är det den ska indikera?
Ja, precis. Alltså, grejen med börsen är ju då att det är ju inte en indikator av hur ekonomin ser ut precis just nu. Utan börsen är då framåtblickande, som man brukar säga. Det är liksom en indikator av vad massa olika människor och fondbolag och banker och andra aktörer tror om ekonomin de kommande månaderna.
Man brukar ju säga 6-12 månader, men du ser, det är ett ganska brett spann.
Det här visste vi väl någonstans, eller?
Ja, men liksom även när Carl-Henrik sa att jo, men den är framåtblickande, jag kunde liksom inte riktigt komma loss ifrån att så här, jo, visst, men inte ändå lite konstigt att det inte gått ner. Alltså, om man tänker så här, börskursen nu, den ska reflektera 6-12 månader, säg 9 månader framåt. Och börskursen nu är lika hög som den var i typ mars förra året. Alltså om du tänker själv, gudarna ska veta att vi inte är några aktieanalytiker. Men om man tänker själv så här, hur såg framtidsutsikterna ut i mars 2019? Och hur ser de ut i maj 2020? Vad har de två framtidsutsikterna gemensamt? Om man liksom bara tänker generellt vad du tror om världen liksom.
Jag vill säga en gång till här att vi inte är några aktieanalytiker. Bara så att, men herregud, spontant, mars 2019, maj 2020. Alltså det är ju två olika världar, de har ingenting gemensamt.
Och det finns det ju liksom massa siffror som säger också.
Alltså så illa som det ser ut nu, om man ska se till såna här makroekonomiska indikatorer som är framåtblickande, så dåliga de ser ut nu, det har vi inte sett sedan 1929. Och jag menar, i sådana fall, då ska vinsterna ner 50%. Nu prisar börsen in att vinsterna ska ner 12% om vi kollar storbolagsindex för nästa år.
Så indikatorer pekar på depressionslevels?
Ja.
Och börsen går inte ner mer?
Nej.
Varför?
Nej, men för alltså, det som har hänt nu är att man väljer att egentligen, börsen väljer att strunta i 2020. Det är helt okej att det kommer att vara svaga siffror, men det som framförallt driver är ju alla centralbanker och alla politiker gemensamt gör exakt allt de kan genom då fiskala stimulanser från politikerhåll och monetära stimulanser, penningpolitiska stimulanser från alla centralbanker. Så att alla är på tå och alla stimulerar så mycket de kan. Och det älskar börsen.
Ja, men så känner jag ju också. Vi stryker det här året.
Jag tycker det är ganska så här...
Vad ska vi med 2020 till?
Jag tycker att det är en så himla så här befriande inställning till hur man kan ha värld. Att man kan ju själv känna sig ganska mycket så här, vet du vad, vi stryker ett streck över 2020, ja. Nu bryr vi oss inte om det här längre. Och så har bara så här, världsekonomin, nej men, jag eller börsen har bara så här, fuck det här. Ja. Ja, så det är liksom ena grejen då, man struntar i 2020.
Alltså jag fattar att jag kan göra det, för det har jag ju absolut gjort. Ja. Men får börsen göra så?
Alltså, det är ju klart att den kan, för att liksom... Börsen är ju bara liksom ett kollektivt medvetande på något sätt. Och liksom, om marknaden bara är överens om alla priser hela tiden, så ja, visst, det är klart att man bara kan strunta i 2020.
Och det gör marknaden, eller?
Ja, jag tänkte fråga marknaden. Och efter ett smärre tekniskt haveri så fick jag äntligen tag på marknaden. Tusen tack för ditt tålamod.
Nej, men det är antagligen min maskin, så att det är...
Det är sånt som händer i coronans tid. Det adderar bara autenticitet till samtalet.
Ja.
Marknaden finns, som du kanske hör, i Norge.
Ja, jag heter Alexandra Morris och är investeringsdirektör i Skagen Förvaltning i Norge. Vi har cirka 60 miljarder kronor under förvaltning.
60 miljarder i förvaltning. Kronor, snackar vi norska kronor här då?
Det är, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Den är ju samma nu typ.
Okay. Så Alexandra Morris är kanske inte riktigt hela marknaden?
Nej, Skagen Fonder är inte hela marknaden. Alexandra Morris är inte hela marknaden. Men liksom ändå, du vet, marknaden. Alltså det är ett fondbolag, det är en aktiv förvaltare.
Men struntar hon i 2020 eller?
Då glömmer vi 2020 och så ser vi till 2021.
Ja, hon struntar väl någonstans i 2020. Alla verkar strunta i 2020 och hon menar att det här händer hela tiden. Börsen är framåtblickande, det vet vi. Och det gör också att det går att göra så här.
Så aktiemarknaden har allerede nå sett att coronaviruset kommer till att göra mycket ille i de nästa 5-6 månaderna. Och så efter det så är vi färdiga med det. Och det såg vi också under spanska influensan eller spanska sjukan i 1918-1920. Så såg vi också att marknaden snudde 6-7 månader för man såg slutet av recessionen eller pandemin.
Liten översättning. Efter spanska sjukan så gick marknaden upp innan pandemin var slut liksom, för att börsen är framåtblickande.
Okej, okay, så det här är något som marknaden sysslar med hela tiden?
Ja, och sen är ju frågan då om de har rätt. Alltså det här hänger ju faktiskt på att företagen faktiskt återhämtar sig på ett halvår. Att återhämtningen blir så kallat V-format. Alltså att den går ner fort och sen går den upp lika fort. Så det blir som ett V.
Okej, okay, så man kan säga att den första dippen, då trodde man att återhämtningen skulle ta lång tid.
Och då gick marknaden ner.
Då gick marknaden ner och sen tänkte så här, den kollektiva marknaden att så här, företagen kommer att återhämta sig lite fortare än vad vi kanske först trodde.
Ja.
Och då gick börsen upp. Fast det är ingen faktisk återhämtning hos de faktiska företagen hade gjorts än.
Nej, precis. Men förväntningen om återhämtningen förändrades. kan man väl säga. Och anledningen till att man ändrade uppfattning, menar då både Carl-Henrik Söderberg och Alexander Morris, det var att alla centralbanker och regeringar och liksom alla bara började pumpa in pengar i ekonomin helt enkelt. Man agerade väldigt, väldigt kraftfullt. Plus att, och det här maker ganska mycket sens, om man kollar på de största internationella företagen så är det väldigt många som håller på med typ så här hälsa och teknologi som kanske inte drabbas så hårt, eller i vissa fall kanske till och med gynnas av det här, och det kan liksom väga upp i ett index.
Är det det som är anledningen till att när du går in på din börsapp efter mycket vånda så behöver du inte börja gråta?
Ja, det är en del av anledningen. Sen finns det en annan anledning också. Den anledningen heter NOA.
Polisens nationella operativa avdelning, frågetecken.
Exakt. No Other Alternative står det för. Det kan då förkortas NOA. Det kan också förkortas TINA. There is no alternative.
Jag är team TINA. Ingen konstigheter. Inget alternativ till vad då? Till en hög börskurs?
Alltså typ. Alltså, det man menar när man säger NOA och TINA, det är att det finns inget alternativ till börsen.
Nu har marknaden återigen kommit till det här som man pratar om, TINA, there's no alternatives, eller FOMO, fear of missing out. För att det finns inga alternativ till börsen ändå. Och om börsen då kan ge en direktavkastning på 4-5%, ja, men då är det fortfarande bättre än vad räntemarknaden kan erbjuda dig. Och det i sin tur kommer locka kapital till aktiemarknaden, för att de måste investeras någonstans.
Det första är ju att räntorna är ju nu satt ner till noll i de flesta steden i världen. Så skal du ha avkastning, så er kanskje aksjemarkedet en av de få stedene å finne avkastning. Det er jo ikke mangel på penger i verden, det har jo vært quantitative easing overalt, så penger vil søke seg til aksjemarkedet, det er en driver.
Man pratar ju ibland om att så här, nollräntelandskapet har gjort att väldigt många saker blir konstigt värderade eller övervärderade, för att det finns så mycket lånat kapital. Det är så billigt att komma över kapital hela tiden. Men en annan konsekvens blir också då att det måste vara en hög värdering på börsen, för att liksom, om man tänker att det finns olika efterfrågan på olika sparformer, så liksom efterfrågan på någon liksom potentiell avkastning, efterfrågan efter att hitta en plats där man potentiellt skulle kunna få ens några procent avkastning, den är så himla stor att man måste ha pengarna där, och då blir värderingen så hög. Det blir dyrt att hitta den avkastningen.
Okej, så man ska summera varför börsen inte har totalt kraschat, så är det, nu får du rätta mig om jag har fel här. Det har kommit in jättemycket pengar från stödpaket, stödpaket, stödpaket.
Pling.
Pling. Börsen blickar bortom krisen, alltså stryker 2020.
Ja.
Och aktiekursen är utifrån så här, hur bra det kommer gå för företagen efter krisen.
Ja.
Och även om allt skulle se crap ut då också.
Ja.
Vad ska man göra, TINA? Det finns inga alternativ. There is no alternative.
Exakt.
Det finns någon slags logik i det här.
Ja, jag tycker också det. Alltså när man får det liksom summerat i en sån liksom kaka av inre logik, så tycker jag man känner att så här, jo men det här, de här sakerna hänger ändå typ ihop. Efter pausen, en som trots allt detta inte alls tycker att någonting hänger ihop och att börsen är på tok för övervärderad.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Kala också. Man går in på kala.se, delar lite info om bilen, och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa Att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara eller
så där. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer att höra mer från Carla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Okej, börsen gick inte ner så mycket som vi icke-aktieanalytiker skulle kunna tro.
Uh-huh.
Och det kändes ju som, innan pausen här, som att vi började nå fram till någon slags här rimlighet och förklaring till det. Eller?
Ja, det håller jag med om. Så nu någon då som inte alls tycker att den förklaringen är rimlig, är det en okej beskrivning eller?
Ja, nej, men den är helt okej. Alltså, det är inte så att jag är förvånad över studsen eller tycker att den är underlig eller irrationell på något sätt. Men från där vi är nu så håller jag helt med om beskrivningen att det är en märklig situation när ekonomin är som den är.
Carl Michael Syding är investerare, han är före detta hedgefondförvaltare, han har jobbat på Futuris, Brummer Partners, du vet, världens CV.
Och han är negativ till börsen. Alltså när du frågade på Twitter, vem kan vara negativ till börsen, så svarade direkt en massa människor, ring Carl Michael Syding.
Ja, alltså han säger själv att han under sin karriär varit väldigt positiv till olika sektorer och bolag.
Men man kan väl säga att den senaste tiden, inte minst i min roll på Twitter och mina podcasts, Outsiders till exempel, och 25 minuter, så har jag fått någon slags roll som att jag alltid skulle vara negativ till börsen och börsvärderingar. Det stämmer inte alls, men vad som kan uppfattas för nya personer på marknaden, så kan jag under ganska långa perioder tycka både annorlunda och mer negativt än andra.
Och nu är en sån period?
Ja, han menar att nu är en sån period och att det också har varit en sån period redan innan corona.
Vinsttillväxten har varit väldigt låg och utsikterna för vinsttillväxten framöver är ännu lägre. Och det beror på att bland annat att vi lyckades få till en väldigt låg arbetslöshet. Och utsikterna för att låna sig till ännu mer konsumtion, den minskar för varje steg som man tar mot ökad belåning. Och det är vad man har gjort liksom på alla nivåer i samhället. Skuldtillväxten har i USA de senaste, ska vi se om det är 5 eller 10 åren, varit 10 gånger så hög som den ekonomiska tillväxten. Och när man då lägger på de här skulderna, så länge du lyckas hålla räntan väldigt nära noll, då spelar det kanske ingen roll hur höga lån man har. Men man kan köpa en lägenhet för 100 miljoner på en städarlön om man vill, om räntan är noll. Men någon ska ha betalt för det här vid något tillfälle.
Alltså så här är det då. Du köper en aktie, du säger att den kostar 100 spänn och då kan du kanske få en avkastning. Alltså det är en utdelning av företaget som sker en gång om året. Och då kanske den är 10 spänn eller någonting. Och då har du liksom betalat 100 kronor för att äga den här aktien för att kunna få den här 10-kroniga utdelningen. Och det Carl Michael Syding menar någonstans, det är liksom att de här börskurserna, de har varit för höga för att de liksom hålls artificiellt höga genom lånat kapital. De reflekterar inte egentligen vilken avkastning som de kommer att ge. Alltså, du har betalat för mycket för lite avkastning, är det han menar.
Okej, och hur tycker han att det där förhållandet mellan priset på aktien och avkastningen borde se ut?
Då borde det vara så att du betalar ett pris för någonting, till exempel 100. Om vinsten är, låt oss säga, 5 per period, 5 per år, då får du en ränta, kan vi säga, på 5 genom 100, det vill säga ungefär 5%. En del tycker att 5% i ränta, det är okej. Okay. Det är liksom vad de vill ha, vad de är nöjda med, och då är de helt okej okay med att betala 100 för den här tillgången som ger 5, det vill säga vi kan kalla det för ett PE-tal på 20. Jag är inte riktigt okej med att betala så att jag bara får 5% avkastning. Och faktum är att de flesta är implicit egentligen inte det heller. De flesta som visar upp sina aktieportföljer eller funderar över vilken avkastning de ska få, de vill gärna ha 10, 15 och till och med 20% per år. Och då går inte den här kalkylen ihop. Alltså att om börsvärderingarna är sådana att du egentligen bara får 5%, men alla inblandade tycker att de ska ha 15%, då är det liksom en mismatch på faktiskt 3 gånger.
Han menar att det egentligen folk betalar för är alltså 15% avkastning eller 20% eller någonting, för det är liksom det folk skryter med. Och man tror då, menar Karl Mikael Syding, att det är de här 15% avkastningen eller 10 eller något sånt där som man egentligen betalar för.
Det är det man betalar för, men det är inte det man får.
Nej.
Och framförallt så kommer man inte få det heller.
Precis.
För att, det här säger vi ju varje vecka nu, sen kom corona.
Sen kom corona.
Ja, alltså verkligen. Jag förstår inte hur någon kan tro att det ska bli en V-återhämtning för den faktiska ekonomin.
Bara skjuta in igen. V-återhämtning, snabb återhämtning.
När man plötsligt säger upp 30 miljoner personer i USA. När företag över hela världen inser att aha, det där med pandemier, det som Bill Gates varnade för 5-6 år sedan och som många andra varnade för väldigt, väldigt kraftfullt 2003, det kanske är återkommande, och den här covid kanske vi inte ens löser, det är inte säkert att det blir något vaccin som funkar. Då är det nog bra om våra supply-kedjor faktiskt inte är så utspridda över världen. Det där att hitta den absolut billigaste fabriken och arbetskraften någon annanstans, det verkar kanske inte jättebra om man inte ens får använda den i vissa sammanhang. Anpassningarna som det här leder till, det innebär att världen blir lite mindre globaliserad, den blir mindre effektiv, och inte minst vägen fram dit tar tid. Och alla de här fintrimmade relationerna mellan ekonomiska aktörer, alltså miljontals eller miljardtals sådana som har brett ut sig som ett finmaskigt nät över världen, de har ju liksom ryckts sönder, trasats sönder. Och att försöka pussla ihop de här, det är ingenting som man gör liksom på bara några månader eller ens några kvartal, utan det tar ett år eller två att hitta den nya balansen, alltså en ny balans mellan folks preferenser, mellan själva tillverkningsapparaten och vad de som konsumerar faktiskt vill och kan köpa.
Alltså det här tycker jag, allt det här som han säger nu tycker jag låter rimligt.
Ja.
Alltså det är väl någonstans här utgångspunkten för hela avsnittet. Låt mig slänga ett uttryck i Karl Mikael Sydings ansikte, det här som jag precis lärde mig. Tina, alltså det finns inga andra alternativ. Var ska han hitta sin makalösa avkastning någonstans då?
Alltså han menar ju då att det faktiskt finns lite andra alternativ. Det finns avkastning att hitta någonstans. Och även om man inte skulle hitta avkastning någon annanstans, så kommer man inte vilja ta den här stora risken på börsen för den lilla avkastning man kan få.
Ja, det absolut mest naturliga det är att privatpersoner, pensionsfonder, alla typer av förmögenhetsförvaltare, de når en nivå där någon börjar sälja för att man tycker att det finns bättre ställen att parkera pengarna på. Då kan man till exempel parkera pengarna i guld, kanske kryptovalutor, kanske kontanter. Det där beror ju lite grann på om man tror att det ska bli en hög inflation eller inte. Eller ränteinstrument, alltså till exempel statsskuldsväxlar. Så man väljer att säga att ja, men om nu risken faktiskt är att vi får ännu en börskorrektion på 50%, vilket vi redan har fått 2 stycken de senaste 20 åren.
Bara ett litet instick. När Karl Mikael Syding säger korrektion så menar han nog nedgång. Alltså att börspriserna anpassar sig efter den potentiella avkastningen.
Så om vi får ännu en, och argumentet för att det skulle vara dags för en, de är ännu starkare än det var vid de 2 tidigare tillfällena. När några stycken börja bli oroliga för att det här ska ske igen då, ja, då blir det ju självuppfyllande. Ja, och det vore det mest liksom naturliga som kan hända, att man plockar ut pengarna från börsen och stoppar in i någonting annat. Och när den flodvågen eller raden av domin och brickor liksom tar fart, då ja, det krävs inte jättemycket för att sänka kurserna med ja, låt oss säga då 50%. Och då plötsligt så står vi i en nivå igen då där börsen faktiskt är ungefär rimligt värderad i relation till framtida tillväxtförutsättningar.
Som andra ord, han tror på en rejäl börsnedgång.
Ja, det är väl liksom det han tror på mest. Det är liksom det ena alternativet. Det andra alternativet, för det finns ju ett annat alternativ, det är ju då att alla, alltså hela marknaden, kollektivt någonstans ska bara acceptera att man får mindre vinst för sitt insatta kapital.
Om man är nöjd med att priserna är sådana att man bara får några procents avkastning per år, ja då kan den hålla sig där. Men historiskt så brukar det vara så att man kommer förr eller senare ner från den där nivån. För förr eller senare så tycker kollektivet att det inte är riktigt värt risken att bara ha utsikterna att få några procents avkastning. Det är inte värt risken att betala det höga priset.
Så han ser liksom inte en framtid där riskkapital bara ger 5% avkastning och att det är det nya normala?
Nej, det han ser är en övervärderad börs just nu. Karl-Henrik Söderberg, han är liksom inte lika säker. Han tror att det kan finnas ett litet nytt normalt, eller man ska säga, med lägre avkastning för att räntan är noll. Och du vet, Tina. Och räntan kommer kanske vara noll en lång tid framöver.
Men nu måste vi fråga marknaden. Ja. Alltså Alexander Morris på Skagen Fonder.
Ja, och här är då marknaden såklart lite osäker. Hon sitter ju då ändå på 60 miljarder i kapital. Vill kanske inte göra så här superstora utspel och sådär. Men hon säger ändå någonstans att...
Det är möjligt att föreställa sig en sån världen.
Sen vad den faktiska marknaden gör, det återstår väl någonstans att se. Men det vi kan slå fast, det är väl att den just nu uppenbarligen tycker att det är de här värderingarna som är rimliga, oavsett vad du och jag känner inför att öppna våra börsappar.
Och marknaden har aldrig fel, frågetecken?
Alltså, den har ju aldrig fel på det sättet att marknaden är marknaden och marknaden reflekterar marknadens åsikter någonstans. Med det är kapitalet slut. Ni får jättegärna gå in på kapital.se/support. Vi blir så himla glada. Skickar olika grateful giffar till varandra i våra Slack-kanaler.
Jag har använt alla.
Ja. Ja, det är helt sinnessjukt. Jag heter Gunnar Harjus. Du heter Åsa Secker. Kristoffer Krok har slutmixat det här programmet. Jakob Buschell heter vår chef. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om en vecka. Vi hörs då.
Hej då.
Hej då.